Ja, idag ska jag predika något som jag lever efter själv, men jag åker på en sjukdom som gör att det känns som jag går omkring på en båt just nu. Fel på balansinnet då, men det ska väl lösa sig det också. Så därför ska jag tala rätt ur hjärtat hur det känns. Jag har haft 2 år som har innebär mycket lidande och psykiskt lidande med för den delen. Man har varit nere ibland och ropat till Gud och undrar vad det är meningen med att man ska få igenom allt sånt här. Men mitt i allt det här så har Gud talat och visat att jag är med det. Så det finns ju inget lidande som inte han vet om. Han vet ju allt. Även om inte vi förstår varför så vet ju Gud. Och han har ju en orsak till det också. För han vill ju nå att vi ska nå himlen en gång. Och det var ju så levande med den där sången. Prövningar vi möta få och vi ofta ej förstå Herrens vägar när han önskar att vi himlen skola nå. En dag ska vi förstå allt vad han menade med våra liv här nere. Jag vet att många går igenom knepiga saker som vi inte kan förstå helt enkelt. Jag vill berätta lite om mitt liv. Ni vet, jag kom ju till Linnéhuset 89 då och blev frälst där. Ja, det är ju påskveckan då. Det handlar ju om lidande, så det passar ju bra att jag nämner det här. Jesu lidande. Ingen har väl lidit som Jesus har gjort. Förstår vad han fick gå igenom. Men då är det ju så att det finns en andlig princip på det här med påsken också. Det är ju mycket roligare att tala om pingst och kraft än att tala om kors. Eller hur? Så är det ju alltid. Utan när vi träffas, jag som har varit eller är pingstvän, vi pratar ju mycket om väckelser och det blir det ju mycket halleluja och stamp i golv och vi ska veva igång och allt det här, va? Eller hur? Vi längtar ju efter väckelse. Och vad vi menar ju med väckelse, det är ju att det helt plötsligt ska brassa loss något som drar människor in i kyrkan. Det är ju det vi, vad vi tror menas med väckelse då. När jag blev frälst så läste jag böcker som jag tyckte var jättespännande om andens fullhet och andens kraft. Jag var jättenyfiken på det här med andliga. Vad är det här för något? Det var en del böcker där som var väldigt bra. Det var en del böcker där som var väldigt dåliga också. Det tog ett tag att sortera ut dem där. Jag var ju ganska nyfrälst och hade väl inte lärt mig så mycket om vägen ännu, kan man säga. En natt var jag på toaletten och kom in i rummet och igen och skulle gå och lägga mig, och då vet jag att klockan var 3, och när jag la mig så upplevde jag hur Gud sa: Janne, jag vill inte att du ska läsa så mycket böcker, för jag vill undervisa dig. Och så jag läste mest Bibeln på den tiden, och då fick jag uppleva att det Bibeln sa stämde ju inte riktigt med vad en del av de här böckerna sa. Och vem skulle man då tro på? Jo, då får man ju tro på Bibeln givetvis. Så är det ju. Sanningens bok. Nu är det 32 år sedan den här händelsen inträffade. Och jag kan bara säga det att den här skolan som kallas Korsets väg, det är ju en livets skola. Det är olika smala passage vi möter på vägen, och det är i de smala passagen den sanna kunskapen upplevs. Levande kunskap, kan man säga. Är det inte så ni som känner Gud och varit med ett tag? Alltså det som blir en verklighet i våra liv, det är ju en upplevd verklighet. Och det är ju på den uppenbarade verkligheten och ljuset som Herren tronar i våra liv också. Där han blir kung. Så är det ju på det. Det vi vet är sant. Han vilar ju på sanning. Och smörjelsen då, eller den person som lyser upp vårt innersta, det är ju alltså Jesus Kristus, vår Herre. Och jag gillar att Jesus kallades för Jesus från Nasaret. För Nasaret, det var känt för att vara tillhåll bland de värsta rövarna i hela Israel. Att Gud själv tar sin boning där, det är ganska häftigt. Jesus från Nasaret. Fullt av rövargäng och kriminella. Här bodde sanningen själv. Han kom in i deras synagoga och han talade sanning. Men de ville ju inte ta emot honom. Så istället ville de ju kasta ut honom framför ett djupt berg. Då står det att han vände och gick rakt igenom, för hans tid hade ändå inte kommit. Det var alltså Gud som beskyddade honom. Att röra sig bland samhällets mest utstötta, det är ju något som jag fått nåden att arbeta med i många år. Och jag känner mig faktiskt hemma där. Jag tycker det är häftigt att se och särskilt få höra deras barndomsberättelser. Då får man en helt annan bild av deras uppväxt. Det smärtar mig ofta ibland när man får höra det. Och när Jesus korsfästes då, så hade han en rövare på vänster sida och en på höger. Och i grundtexten så säger ju den ena rövaren så här: Herre, tänk på mig när du kommer till ditt paradis. Och det räckte över gränsen. Han bekänner alltså Herre. När han kommer in till Nasarets synagoga så läser han ifrån Lukas 4:18. Herrens ande är över mig. Han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet till de fångna och syn för de blinda och ge de betryckta frihet. Här möttes alltså Jesus som predikade andens budskap med en förblindhet av dem som inte förstod den. Andens budskap leder alltid till frihet. Och när vi inte förstår budskapet så täcks hans ansikte för oss. Vi ser det inte. Som sagt, jag läste ju en massa böcker och studerade då. Och Gud uppenbarade för mig att du ska inte läsa så många böcker. Därför att kunskapen jag skulle få måste gå i hand med min kunskap om Herren själv. Vad det han menar. Den tjänst som Herren planterar i ditt och mitt liv, det måste alltså växa upp genom korset och andens kraft. Och det är bara det som blir din identitet. Det är bara det som kommer att hålla genom alla kriser där Gud får plantera och låta växa i våra liv. Och jag hade aldrig förstått det här om inte Gud hade kommit och talat om det här för mig. Aldrig. Jag älskade att vinna teologiska diskussioner. Vad gjorde jag där för? Jo, det var ju lite prestige, vad kallar man det där för. Men det duger ju inte i Herrens ögon. Det är ju inte den kunskapen han räknar. Och en gång så förde Gud ihop mig med en likadan som hade ungefär samma tankesätt. Och jag tyckte han var bedrövlig. Och då säger Gud så här efter en vecka till mig. Nu har du mött dig själv. Hur tyckte du var? Ja, det var ingen rolig syn, men jag lärde mig en läxa. Så gör Gud ibland med oss. Han för ihop oss med personer som du kommer att hata nästan. Därför att du kommer att se dig själv i den här människan. Ja, vi är vänner idag, så att det är inget mer med det, jag menar. Djävulen, han är så listig, så enbart kunskapen om Gud kan kasta ut honom över våra liv. Om han lyckas styrka din egen förmåga och förblinda oss från korsets kraft, så lyckas han med sitt uppsåt, och det är att alltid berömma sig genom oss. Och det är hans vilja. Det är det ljuset som han vill manifestera, att vi berömmer oss själva. Det måste alltså komma en påsk i våra egna liv, förr eller senare. Helst utan fjädrar och påskägg, utan ett kors. Jag hade ju byggt min egen förmåga på att samla kunskap. Men jag förstod inte att det bodde ett hjärta, eller att det bodde mörker i mitt hjärta, som ville använda det där för att förhärliga sig själv med. Och det är ju därför Paulus sen säger att den där kunskapen han hade en gång, den förkastar han ju på sophögen. Han kan kunna nog hela Gamla testamentet och alla profeter och alla salmer samtidigt. Han satt ju under Gamaliels fötter, men vad hjälpte det? Det var det han förlitade sig på. Och så kommer något i första Korinthierbrevet 11 då, som 1 och 17 som Paulus skriver. Så vi ser lite hur han tänker här då. Ty Kristus, Messias då, han har ju inte sänt mig till att döpa, utan predika evangelium. Det har ju med kunskap att göra, över Gamla testamentet. Vi hade ju inget färdigskrivet evangelium på den tiden, utan det var ju Gamla testamentets skrifter som fick fram Jesus. Och det var ju inte med vishet och vältalighet som man skulle berätta detta då, så att Kristi kors inte skulle förlora sin kraft. Ty detta budskap, eller kunskap då, om korset, det är en dårskap för de som går förtappade, men för oss som förstår det, alltså som blir frälsta, är det en Guds kraft. Befrielse med andra ord. Så Kristus sänder inte någon med bara inlärd kunskap om evangeliet. Eller hur? Och det är inte med vishet och vältalighet så att Kristi kors ska förlora sin kraft att förvandla liv. Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som sagt var det Guds kraft till frälsning. Ja, jag hade kanske blivit en jättefin föreläsare i kristen teologi, det är mycket möjligt. Men det var ju inte det Gud ville använda mig till, utan det var ju till att vinna människor. Så den kunskapen jag hade, den måste ju dö för att ge utrymme till en annan kunskap. Och den kunskapen kan vi vänner aldrig få tag i än att gå igenom smala passage. När vår kunskap inte räcker till. När korken börjar brinna. Då är det dags för sann kunskap. Vet vad jag har upplevt genom åren som den största frestelsen? Jo, Satan vill alltid få dig att tro att du är andligare än vad du är. Det är nog den största frestelsen vi kan råka ut för. Vi tror alltid att vi är andligare än vi är. Och det slår aldrig fel. Någon stund efteråt så kommer en prövning som plockar ner oss ganska fort. Det var visst inte så andligt det där. Det som vi kallar andlighet, det som jag sa för 32 år sedan, som jag trodde själv kunde utveckla min kunskap. Då var det en sak till Herren visade mig. Det är ju inte din kunskap det handlar om, utan det är ju min kunskap. Vi vill ju gärna äga någonting från Gud, va? Kommer ni ihåg frestelsen i Eden? Det var ju därför Gud satt förhänget och sa, bara för att de inte skulle kunna ta av kunskapens träd. Vi ville äga härligheten. i oss själva. Det är det det handlar om. Johannes 16 och 13 står det så här. Men när sanningens ande, när han kommer, då ska han föra er in i hela sanningen. Ty han ska inte tala av sig själv, utan det han hör av kungen, alltså, ska han tala. Han ska berätta för er vad som kommer att ske. Och han ska förhärliga mig. Ty han, av det som är mitt ska han ta och förkunna för er. Allt vad fadern är mitt, därför sa jag er att han ska ta och förkunna det för er. Hela den väg anden för oss på är korsets väg. Vägen leder oss till och för oss in i den sanning som jag nyss har beskrivit. Jag ska visa er idag en sak som kanske kan avslöja vad som är rätt och fel när vi tänker till lite. Du kan inte följa korset utan att vandra i anden samtidigt. Man försöker idag klyva det där och jaga kraft istället då. Sanningen om vem Gud är och sanningen om vad vill och han vill. Han vill plocka oss och plocka av oss allt eget sken och ersätta det med sitt eget sken. Sanningen om vem du är ju inte så roligt som vi pratade om där förut. Och vad vi försöker prestera. Han avslöjar alla våra motiv. Jag har nu målat ut alla de flesta svagheter jag känner till hur djävulen försöker att lura in oss i. De andliga fällorna så att han försöker rigga upp för oss för att fånga oss. Jag frågar ju efter andens fullhet genom böcker och olika knep. Då ska jag avslöja en till hemlighet. Hur många fastor tror inte jag har försökt och tillbringa för att jag trodde att jag skulle bli andlig. Alltså vi har ju en sån förmåga att ta böcker, de här. Gör så här så blir du andlig. De stämmer ju oftast inte. Det som jag verkligen saknade på den här tiden, det var ju ett andligt sinne. Ett förändrat sinne så jag kunde förstå Guds tankesätt. Så. Och det här måste ju Gud göra genom en kunskap som övergår min kunskap. Och vet du hur Gud gör då? Då ställer han oss då alltså i situationer vi inte klarar av själva, va? Så vi är tvungna att gå till honom och be om hjälp. Det kan ju många missionärer berätta om, till exempel. När det inte finns någon väg framåt. Man har ropat till Gud. Guds visdom är ju korset. Om du följer andens ledning kommer du att hamna där tillsammans med Jesus Kristus. Och i Galaterbrevet står det så här: för min del vill jag aldrig berömma mig av någonting annat än Herre Jesu Kristi kors, genom världen är korsfäst för mig och jag för världen. Och det är där jakten på andens fullhet slutar. Om man hoppar över det där jakten på andens fullhet kommer vi hamna vid korset. Vi kan inte välja vilka delar av Kristus som vi ska ta emot eller inte. Antingen får du allt Europa eller också får du inget. Är du med? Kristus står det, jag är ju inte delad. Utan söker du honom så får du alltihop. Och nu har ju vi karismatiska kristna senaste åren nu i de här så kallade väckelserna som har kommit sedan Toronto. Då ska ni få se en sak som jag ser. Det här måste vara fel. får ni bedöma själva. Man vill fyllas av anden, va? Och man betalar ju alltså tiotusentals kronor i flygbiljetter för att åka till någon person som står på en scen och viftar. Och så faller kanske 1000 personer. Och då säger man att man har fått tag i Guds kraft. Men jag ser inte mer kors efter en sån upplevelse. Gör du det? Nej, för korset och anden går ju samma spår. Det var en parentes och lite att tänka på faktiskt. Och för att vi ska veta att det är, så skriver ju Romarbrevet 8:12 Paulus så här om anden. Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte vårt mor onda natur, så att vi ska leva efter köttet. Om vi lever efter köttet kommer vi att dö. Men om vi genom anden, kommer anden, va? Dödar kroppens gärningar, ska ni få leva. Ty alla som drivs av Guds ande är Guds söner. Och om man nu delar upp det här, så att man inte förstår vad Guds kraft är längre, då kommer slaveri. Det står så här: ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle kunna känna fruktan. Ni har fått barnaskapets ande, vilket ropar i våra hjärtan: Abba, fader. Ser du att anden vill föra dig till Golgata kors? Det finns inga genvägar. Det står amerikanska predikanter som jag skulle kunna tro får oerhört mycket pengar om de reser hit. Det brukar vara fyrfärgstryck överallt och de samlar stora konferenser, och idag får du kanske betala en 500-ring till och med för att åka dit och se dem. Och det man gör, det är ju att man står och ropar fire, fire då, i de här mötena. Och då måste jag ju fråga er: vem är det som döper i den heliga ande? Vem är det som är medlaren mellan människan och Gud? Ja, det är Jesus, va? Ja. Har vi ännu mer att tänka på? Så de här personerna uppträder alltså som medlare för den heliga ande då. Ganska kusliga tankar. När den här väckelsen som startade 1984, om jag inte minns fel, 11, var det inte där, Toronto. Då visade Herren oss i bön att det här kommer att spridas som en löpeld över hela världen. Vilket den har också gjort. Och den har förändrat sig i olika former. Men det är egentligen är det ju samma tankesätt bakom. Mm.
94.
När det här hände sa Herren till oss, Elvor och Janne: jag kommer att föra er in i en lång ökenperiod. Jag vill inte att ni ska ta del i det här. Så var det väl, va? Ungefär. Mm. Som sagt, jag kommer av mitt sjukdomstillstånd hålla en väldigt kort predikan idag. Det är alltså omöjligt för anden, som Kristus säger, att förlösa kraft över någon samtidigt som det inte är korsets kraft. Det hör ihop. Och därför skriver ju första Johannesbrevet så här då: detta har jag skrivit till er med tanke på den som försöker leda er in på en annan väg. Vad er beträffar, så förbliv i den smörjelse, alltså i den fulla kunskap om Gud som ni har tagit emot om honom. Och det behöver inte komma någon utifrån och undervisa er om andra saker, utan vad hans smörjelse lär er om allting är sanning, den fulla kunskapen. och inte lögn då. Jesus äger allt. Anden uppenbarar oss och förhärligar bara Jesus Kristus. Nu kommer dessa alltså som inte förstår kunskapen om Gud. Och så säger de att du kan äga den i dig själv. För det är precis vad de säger. Det är därför du brukar höra. Om du har hört en amerikansk predikant stå och utföra massa under. Vad brukar man säga om honom? Han måste vara väldigt smord. Med andra ord, han äger kunskapen i sig själv. Det gick som sagt var som en löpeld över hela den här världen. Det här. Och när vi går till andra Thessalonikerbrevet så ser du ju att det här kommer ju att hända igen. Och många av de här som skriver på de här profetsidorna, både genom drömmar och syner, beskriver ju som att de ser dammluckor öppnas idag. Så det skulle inte förvåna mig, vänner, om vi kommer att få se en väckelse som är lik den som startar i Toronto, Pensacola, alla de här grejerna. Med falska manifestationer, människor som dras i skaror, mycket falska under och tecken. Men det kommer att saknas ett kors. Så har vi det här med jungfrun också. Det är precis den tid vi lever i. Kommer ni ihåg jag sa förut att lampan symboliserar ju hela skriften på hebreiska då. Och ljuset och lampan symboliserar ju vittnesbördet om Jesus Kristus genom den heliga ande. Det kan vara det som är de två vittnena. Om det är två, det divideras ju hejvilt. Om det är två gubbar eller om det är judarna och församlingen eller vad det är. Ja, jag vet inte. Men skriften är det ju i alla fall. Här. Får vi se två gubbar, tror ni? Som dyker upp i Jerusalem. Men det vi behöver göra nu, det är att få äkta jungfruolja i lamporna. Det kan man ju bara få genom nypressade jungfruoliver, om jag inte minns fel, va? Nya, fräscha, nyplockade jungfruoliver, de färska, är de som ger bäst olja och rinner med rent ljus. Och det är det vi ska skaffa oss nu i våra sammanhang och be för varandra, söka Gud och verkligen hoppas på att Gud ska hjälpa oss. Ja, käre Jesus, hjälp oss att finna dig och din väg. Herre, hjälp oss var och en. Hjälp mig i min sjukdom och hjälp mig att orka jobba i natt också, Herre. Välsigna det jag sagt, om det nu blev så mycket som man förstod, jag vet inte det, men Herre, hjälp oss. Jag ber dig, hjälp oss. I Jesu namn. Amen.